Bodil, har du druckit någon kärleksdryck någon gång?
Jag har kanske berusat mig av kärlek någon gång. Men framförallt, Britta, jag vet nog hur man blandar till en sådan kärleksdryck.
Alltså, hur då då?
Du, man tar några brända ekollon, sot från eldhärden, inälvor från några offerdjur och svinlever. Men viktigast är dock kokt allruna eller allrunerot eller mandragorarot och spikklubbor. Blandas väl, osvikligt. Och detta visste man och använde man redan i antiken. Finns i Bibeln i första Mosebok. Och det visste vikingarna. Så det har vi sålunda i folktron och folkmedicinen. Örterna, allruna och spikklubba hade nog narkotisk verkan. De innehåller atropin och skopolamin.
Men det låter jätteäckligt.
Nej, så allrunan som den tidens Viagra kanske.
Ja, men inälvor och...
Det var ju inte det viktigaste, det får man ju stå ut med.
Aha, okay. Och framförallt om man kommer till att den får effekt, det vill säga att man får någon kärlek, då kanske det är värt det.
Absolut.
Ja. I den här podden ska vi snacka just om förvandlingsdrycker och trolldom och kärlek. Också förstås om Donizettis musik, för det handlar om operan Kärleksdrycken. Ja, hej och välkommen till podden Operaguiden. Den här gången om operan Kärleksdrycken. Komponerad av Gaetano Donizetti till en text av Felice Romano. Och själva historien är faktiskt äldre än så på många sätt. Det ska vi avhandla idag bland annat. Och vi, det är jag, Britta Svanholm-Magnett, och dessutom min eminenta sidekick Bodil Asketorp. Välkommen!
Hej, hej!
Hej! Bodil är mångårig programledare och producent på Sveriges Radio P2, dessutom musikforskare och en kunskapsbank skulle jag vilja säga i sådana här sammanhang. Hoppas du håller med.
Ja, du pratar.
Jaha. Du, Bodil, det här är en opera som jag tror att kanske många känner till först och främst på grund av att några få låtar eller arior har blivit riktigt, riktigt kända. Håller du med?
Ja, det tror jag. Det är en riktig slagdänge-opera också. Men det är ju också en väldigt trevlig och komisk opera.
Ja, man blir liksom glad och varm av den.
Ja, det blir man.
Mm. Jag har ett snart 30 år gammalt minne faktiskt som hänger ihop med Kärleksdrycken. 1990 så sändes Peter Schildts ungdomsserie Ebba och Didrik för första gången. Och i den så sjunger skådespelaren Helge Skog den allra mest berömda arien ur den här operan, nämligen Una furtiva lagrima. Och han står ute i blåsten på en strand.
Una furtiva lacrima negli occhi suoi spondo.
Ja, det här var någonting som är oefterhärmligt skulle jag säga.
Ja.
Ja. Helge Skogs sorgliga karaktär Kai Husell var det här som drömde om en operakarriär. Och den här karaktären fastnade hos mig och säkert många andra i min generation som såg serien Ebba och Didrik. Donizetti måste man säga var en väldigt smart tonsättare som skrev så här klatschigt och ändå berörande.
Ja, han var ju faktiskt en alldeles utmärkt tonsättare och dessutom var han väldigt produktiv. Han hör ju till en av de tre stora belcanto-tonsättarna, Rossini, Bellini och Donizetti.
Mm. Vi ska återkomma till hans livsöde så småningom här i podden. Men först något om handlingen i Kärleksdrycken. Per Feltzin hjälper oss att få reda på vem som är vem och vem som gör vad.
En kärleksdryck. Ja, det är något som många av oss både har druckit av och önskat att andra fått i sig minst lika mycket av. För själva kan vi vara berusade av kärlek, men den vi älskar känner kanske inget. Och en kärleksdryck kan vi både skratta åt och drabbas av. Ett skämt som här hos Donizetti eller en tragedi som hos Wagner i Tristan och Isolde. Just Tristan och Isolde finns faktiskt med i den komiska operan Kärleksdrycken. Redan i början av operan läser den kloka och vackra Dina högt för de anställda på gården om legenden. Hon är rik och en av de som lyssnar är den fattiga bondpojken Nemorino. Hopplöst förälskad i Adina. Han vill verkligen ha en kärleksdryck så att Adina upptäcker honom och blir förälskad. Det blir dessutom ännu värre eftersom det dyker upp en grupp soldater ledda av sergeanten Belcore som omedelbart ser Adina och ingen annan. Hon svarar lite grann på hans inviter. Nemorino blir förstås ännu mer förtvivlad och just precis då, med perfekt timing, dyker en mirakeldoktor upp, Dulcamara. Och hela hans väska är full med botemedel för alla möjliga krämpor. Bland alla elixir finns naturligtvis också en kärleksdryck. Så här långt är det upplagt för en klassisk italiensk buffa-opera där vi ser mera typer än personer. Men Donizetti förvandlar de här endimensionella rollgestalterna till människor av kött och blod. Och han leker lite med namnen. Nemorino betyder den lilla ingen. Och Dulcamara, bitterljuv. Precis som hans drycker som kostar skjortan men bara ger vanlig berusning. Eftersom det är rödvin i flaskorna. Men både rödvinet och tron på mirakeldrycken lockar fram Nemorinos personlighet på ett bra sätt. Han vågar mer och får så Adina att upptäcka honom. Men bara lite. Och för att retas med Nemorino går Adina med på att gifta sig med Belcore. Nemorino blir förtvivlad och bestämmer sig för att ta värvning i armén. Till Belcores glädje, eftersom han då blir av med en rival. Men som i alla komedier händer det ofattbara. Här dyker det upp ett oväntat arv och ett hjärta mildras sen när Adina ser Nemorinos fina kärlek. Här finns förälskad leklust som plötsligt blir allvar. Och Adina bestämmer sig för att köpa loss Nemorino från soldatlivet. Och Dulcamara, och många med honom, undrar om inte hans elixir ändå var en äkta kärleksdryck.
Tack Per Feltzin för den genomgången. Och Bodil, Per nämnde ju Tristan och Isolde inledningsvis här. Ska vi ta tag i den tråden först?
Absolut.
För legenden om Tristan och Isolde, den spelar ju ganska viktig roll i den här operan.
Ja, den gör ju det, och den operan har ju ännu inte hörts, alltså av Wagner.
Nej, för den kom ju mycket senare.
Ja visst, det var ju 1859, det kom ju 1865. Mm. Och detta är ju 1832.
Exakt.
Men sagan var ju gammal och känd. Det är ju en gammal keltisk saga rent av från 500-talet. Och Tristan och Isolde har ju träffats på Irland innan de drack kärleksdrycken och fattat lite tycke. Isolde har ju botat Tristan för någonting trots att han faktiskt slog ihjäl hennes fästman. Men det riktiga kärleksdrickandet äger ju rum på båten när Tristan är på Irland för att hämta hen henne som brud till sin farbror, kung Marke av Cornwall. Och på båten får Isolde för sig att dricka helst något dödligt med Tristan. Och hon har ju med sig ett helt litet apotek.
Hon var väldigt läkekunnig.
Ja, det var hon, och hennes mor var ju i ännu högre grad. Mm. Men hennes tjänarinna ger då i ren förskräckelse av allt det här dödandet den kärleksdryck som sannolikt var avsedd för kung Marke och Isolde på bröllopet. Och sen är Tristan och Isolde ohjälpligt förälskade i varandra.
Mm. Och har blivit ett av världshistoriens mest kända kärlekspar på grund av en liten dryck.
Ja.
Mm. Men det finns ju fler exempel på operor som har trolldrycker i sig, eller hur?
Ja, alltså förvandlingsdrycker och sådana olika slags drycker, det är ju klart det finns i många operor, därför att många går ju tillbaka på sagor, och där kan förvandlings- och kärleksdrycker vara så att säga primus motor i handlingen. Om vi känner det.
Vad menar du med det, måste jag ju fråga då?
Jo, alltså om man är en liten sjöjungfru som plaskar runt och blir kär i en mänsklig prins. Så får man en dryck och så blir man förvandlad till en människa. Så är det ju till exempel i Dvorsaks Rosalka, den operan, som ju går tillbaka på H.C. Andersons saga.
Ja.
Och vi känner ju alltihopa detta från trolldryck som druiden Miraculix blandar till Obelix och så vidare. Han har ju trillat i den. Och ända fram till Harry Potter. Så alltså dessa drycker, förvandlingsdrycker, är fortfarande aktuella.
Mm, fascinerar.
Yes.
Fortfarande.
Men när det gäller rena kärleksdrycker så har vi ju inte jättemånga. Men hos Wagner, han går ju tillbaka till Eddan och de fornordiska sagorna. Och Gudrun tutar ju i Sigurd Fafnersbane så att han glömmer Brynhild. Det känner vi från Eddan. Alltså Sigurd alias Siegfried i sista delen av Wagners Nibelungenring. När Siegfried får en kombinerad glömske och kärleksdryck, vilken cocktail, så glömmer han ju Brynhilde på klippan.
I Ragnarök är det.
Ja visst, och blir kär i Gudrune istället.
Ja. Kärleksdrycken fick sin urpremiär 1832 i Milano. Donizetti, han var alltså en mycket produktiv tonsättare. Han skrev operan på bara 6 veckor, sägs det. Kärleksdrycken, det blev hans största komiska succé, får vi nog ändå säga. Och den sätts ju fortfarande upp väldigt ofta. Den ligger på topp 20-listan i statistiken hos sajten Operabase, till exempel, över världens mest spelade operor. Men förlagen är från början en annan opera som hette Trolldrycken.
Ja, alltså Le Filtre.
Just det.
Det var ju ett operalibretto av Eugène Scribe. Och den franska versionen av detta libretto skrevs av den franska tonsättaren François Aubert. Och det var 1831 som den operan kom. Men sen då, året efter, så fick Donizetti sin librettist Felice Romani att göra en italiensk version av librettot, och det var den som han använde sen. Mm.
Och det var ju inte helt ovanligt att man tog libretton eller idéer och omarbetade dem i en egen version.
Ja, och återbruk var ju inte heller så ovanligt.
Nej. Donizetti är en smart kompositör, sa vi tidigare. Han har också mycket hjärta. Han känner med sina rollfigurer. De blir aldrig hånade, tycker jag, när jag, i den här operan i alla fall.
Nej, faktiskt. Han är en alldeles utmärkt tonsättare. Han var nog en väldigt smart kille.
Ja.
Vältalig, vänlig, säger man. Det finns ju mycket brev och sånt. Man kommer ju från väldigt fattiga förhållanden i Bergamo. Mm. Men han fick en jättebra utbildning ändå. Och då hade han en man som heter Simon Mayer, som själv var tonsättare, men i grunden tysk teolog. Han såg och tog hand om Donizetti. Mayer fixade en musikskola i Bergamo och där blev Donizetti stjärnan så småningom.
Mm. Och just det här med hjärtat, det märker man i rollfiguren Nemorino här då. Den lille ingen, alltså, som Nemorino betyder. Donizetti behandlar Nemorino väldigt varsamt, trots att han ju egentligen, man kanske kan tycka att han är lite korkad, Nemorino.
Ja, det kan man nog tycka.
Ja.
Ibland tänker jag, när jag har sett eller hört den här operan, tänk om han inte kanske också väcker lite moderskänslor.
Ja, är det det som händer kanske? Det är därför Adina faller för honom.
Ja visst, det är en sån som man vill gärna korrigera lite grann.
Mm.
När han är en nörd på den tiden, skulle man väl säga.
Ja.
När jag var ung så kallades sådana för förlästa gymnasister. Men, och med fula glasögon och fula kläder som då kreativa tjejer bara ville fixa till.
Mm. Nemorino har ändå fått den allra mest kända arion i den här operan. Una fortiva lagrima, som vi var inne på tidigare. En förstulen tår, som Nemorino sjunger. En av de allra mest kända tenorerna av dem alla, Luciano Pavarotti, när han sjunger så låter Una fortiva lagrima så här. Una fortiva.
Ja, det är ju jättevackert. Det kommer vi inte ifrån att det är en tjej som inte går på det här. Hon är inte född.
Nej. Donizetti tar inte bort det helt komiga faktiskt i den här arian. Även om den då är mer allvarlig än många av de andra låtarna i operan. Han låter fagotten spela i starten. Och det är ett komiskt instrument, kan man säga så?
Ja, det är
så?
Det faktiskt. Och så mot harpeklangen då. Mm, det är inte dumt.
Nej, han liksom blinkar lite åt oss, känns det som.
Mm.
Nemorino genomgår två förvandlingar i den här operan. Han är en intressant karaktär på det sättet. Regissören Jonathan Miller har satt upp den här operan flera gånger och han pratar om de här två viktiga förvandlingarna hos Nemorino. Först hur hans självbild förvandlas efter att han har druckit Dulce Amaras elixir. Han blir då får lite mer råg i ryggen och vågar ta för sig lite. Men sen också hur de andra syn på Nemorino förändras när de får reda på att han har ärvt en förmögenhet. Och det är ju en intressant tanke.
Ja, nog är det väl det. Alltså det gör ju att han blir helt övertygad om att Dulce Amaras kärleksdryck fungerar. Trots att alltså bara är lite dåligt bordeauxvin.
Ja, exakt.
Så helt plötsligt så svärmas han ju runt om av flickor då. Då är han helt plötsligt intressant. Nu är han ju en rik man.
Hans kärleksintresse är ju Adina, en bestämd dam får vi väl ändå säga.
Ja, det är hon. Hon är näst in till elak, kanske i början av första akten. Men hon smälter så småningom.
Ja, hon leker ju med Nemorino i början. Varför gör hon det?
Alltså, det är svårt att veta. Förmodligen är hon lite betuttad i Nemorino i alla fall. Mm. Men tycker att han är lite omöjlig. Och sen kan vi ju tänka det här också att han är då i första akten en fattig pojke. Mm. Och lite klumpig.
Och hon är ju dotter då till en godsägare.
Yes, och så att där är ju stor skillnad.
Ja. Men så kommer hon till slut fram då till att det är Nemorino som har fångat hennes hjärta. Och när poletten trillar ner så låter det så här. Adina Saria i slutet mot andra akten. Det här är en riktig bel canto-opera, alltså det är långa lyriska linjer och det hör man tydligt här.
Ja, absolut. Och du hörde att hon sjöng också om Tristan och Isolde i detta klippet här.
Mm, det återkommer.
Yep.
Den stora komiska rollen i den här operan står ju annars Dottore Dulce Amara för, alltså doktorn. Dulce Amara som då betyder bitterljuv som Per berättade. Han driver med allt och alla och luras som en riktig marknadsförsäljare.
Han är en kvacksalvare.
Ja, men visst är han.
Va?
I dess rätta bemärkelse.
Visst, då som nu. Finns det ju gott om sådana.
Det gör det också. Men det här kan man också nästan höra i musiken. Det är mycket pondus i hans musik. Ska vi ta och lyssna på inledningsarian, hans första entré.
Ja visst. Odite, odite, orustici, attenti, non fiatate.
Vad är det han sjunger här?
Ja, han sjunger väl om att nu är det bara till att komma sättande och köpa de här jätteviktiga sakerna som han har som kan bota allsköns sjukdomar och göra en det ena en det andra.
Mm, lyssna på mig nu, en bestämd herre. Han får även avsluta med att prata om sin kärleksdryck som han ju då alltså är helt övertygad om att den fungerar eftersom Adina och Nemorino har fått ihop det. Och där har vi också en av de här riktigt berömda melodierna ur operan.
I correggioni difetto ogni vizio di natura rifornisce di belletto la più brutta creatura camminar
tre fale rozze, schiaccia doppia piana bozze, un incomodo tumore copre sì che più non è.
Det här måste ju varit någonting som publiken i Milano gick och gnolade på efteråt när de hade sett operan, eller vad tror du?
Ja, det är klart. Alltså den fastnar ju ögonen böj, den här melodin.
Ja. Precis som många andra omtyckta operor så har Kärleksdrycken letat sig in i populärkulturen. Och just Donizettis opera har ju då några riktiga showstoppers. Ruskigt välskrivna melodier som går att använda i många sammanhang. Till exempel den vi hörde alldeles nyss, och den använde Lasse Hallström i filmen Två killar och en tjej. Den fick genomsyra hela den här filmen med Magnus och Brasse och Pia Gren i huvudrollerna från 1983.
Vi har kärleken studerat, både läst och praktiserat.
Och nu har vi konkluderat våra sätt förvärvda rön.
Komna i vår andra andning har vi lärt en enda sanning som väl finns om denna blandning.
Att berusningen är skön, men ingen har sett på kärleksdrycken. Blanda hur ni vill och lycka till. Ingen har sett på kärleksdrycken.
Lasse, Thomas och Anna sjöng här, spelade av Magnus och Brasse och Pia Gren. Och filmen Två killar och en tjej handlar alltså om hur de här ungdomsvännerna möts igen i vuxen ålder och hur de återkommer att påverka varandra både i kärlek och vänskap. Men Bodil, hörde du här att det sista de sa var ju att de faktiskt inte hade något recept på kärleksdrycken?
Nej, men då är det ju faktiskt väldigt bra att vi har detta receptet med i vår operapodd till kärleksdrycken.
Ja, och skulle du ha glömt av receptet då så får du väl starta podden en gång till. Kärleksdryck, kärlek, vänskap. Den här operan är ju ett litet glädjepiller, en riktigt komisk opera. Men dessvärre så gick det ju inte så jättebra för Donizetti själv i det avseendet. I slutet av hans liv i alla fall.
Nej, för vet du vad, Britta? Han hade kanske tagit lite för mycket av kärleksdrycken själv. För att han drabbades ju av syfilis. Och det var det som ändrade hans liv när han var blott 50 år. Mm. Men innan dess, det är ju inte klokt vilken produktion. 75 operor, 16 symfonier, 19 stråkvartetter och så vidare och så vidare.
Han måste ju ha arbetat ihjäl sig, nu var det inte det han dog av, men nästintill.
Han får ju som en tätting runt i hela Europa. Så fort någon av hans operor skulle sättas upp, ja då måste han ju vara där för att korrigera liksom ända in i det sista.
Mm. Så han måste ju ha nyttjat början på 1800-talets färdmedel. Det var väl häst och vagn då, kan jag tänka?
Ja, han hade visst en tjusig diligence för sitt eget bruk.
Ja. En spännande person, Donizetti, och en vacker, rolig och älskad opera, Kärleksdrycken. Bodil Asketorp, där tror jag vi får runda av.
Ja,
tack för att du var med.
Tack så mycket.
Och tack du som har lyssnat också. Mer musik ur Kärleksdrycken, det hittar du som vanligt i en Spotify-länk på Operaguidens hemsida. Eva-Britt Silén, erfaren musikbibliotekarie på Sveriges Radio. Hon har samlat ihop några musikexempel ur olika inspelningar. Lyssna gärna vidare på det. Och fler Operaguider hittar du också på vår hemsida, sverigesradio.se, eller via appen Sveriges Radio Play, eller på andra ställen där poddar finns. Nu så har jag blivit riktigt törstig av att ha pratat om drycker i snart en halvtimme. Bodil, ska vi gå ut och ta ett glas vatten i alla fall?
Ja, det är nog säkrast det.
Ja, det gör vi. Okej. Hej då!
Hej då!